Ja, vi lever i en tid då människor studerar mycket av både religioner och händelser i samband med religioner. Och vad som mest intresserar mig och har alltjämt intresserat mig, det är när Jesus gör under. Och det är svårt att räkna ut Jesus, och det är svårt att räkna ut hur Gud gör när undren sker. Och ofta så är det då för den som inte förmår att tro på undret till förnekelse istället, därför att detta var förunderligt, det här kan inte jag ta emot, kanske människan säger. Och den urkristna tiden var ju sådan så att det var ju en lång länga av under hela tiden. Och Jesus, när han predikade, så var det med makt och myndighet. Några ord och de onda makterna gav vika och människor blev fria och glada. Och så var det med sjukdomarna också. Och många som inte hade råd att gå till läkaren blev botade fritt och förintet. Det låter väl härligt, men det är ingen dröm, utan det var på det viset, och fortfarande idag så sker det under. Men ändå, bland alla under, så är frälsningens under det största. Tänk att vi får komma som syndare. Vi får komma utan medel och utan någonting och uppleva frid. Vi får komma till honom som har dött och uppstått för oss. Han dog för att utgjuta sitt eget blod och så friköpa oss. Han utgav sig själv. Brödet är Kristi kropp, det är hans lekamen, och vinet är blodet. Blodet som befriar, som renar från all synd. Vi ska läsa lite om Jesus inför Pilatus. Vi läste det i Markus evangeliet. I närradion så läste jag i ett annat evangelium. Men nu tar vi Markus. Det kan vara intressant att se vad det står skrivet där. Det är det 15:e kapitlet. Tidigt på morgonen överlade översteprästerna med de äldste och de skriftlärda hela rådet. Det lät binda Jesus och förde bort honom och överlämnade honom till Pilatus. Pilatus frågade honom: "Du är alltså judarnas kung." Han svarade: "Du själv säger det." Översteprästerna riktade många anklagelser mot honom, och då frågade Pilatus: "Har du ingenting att svara? Du hör ju hur de anklagar dig." Men han svarade ingenting mer, och Pilatus blev förvånad. Så jag stannar upp där lite. Säkerligen hade Pilatus varit med om många förbrytare som hade blivit dömda till döden. Och det hände ju också att man korsfäste folk. Och vanligen så ville naturligtvis den som hade begått brott försvara sig på alla tänkbara sätt för att undfly döden. Men här kommer en som inte bryr sig om att säga särskilt mycket, knappast någonting. Och det var inte så väldigt underligt att Pilatus då blev förvånad. Men om vi ser på Jesus, så kom han ju av fri vilja. Så ger han sitt liv för oss alla. Och på grund av den kärlek som han ägde till oss, på grund av Guds rika kärlek, ty så högt älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son på det, att var och en som tror på honom ska icke gå förlorad utan ha evigt liv. Det var alltså kärlek från Gud, kärlek till människorna i världen, och samma kärlek hos Jesus, Guds son, självklart. Det var denna urkraft, denna obetvingliga kraft, denna kärlek som Jesus ägde, och den helige andes kraft som han var uppfylld med, som gjorde att han klarade sig. Tidigare när vi har predikat för många år sedan om hur Jesus led och hur han svettades blod, så var det många som log. Men nu har läkarvetenskapen kommit underfund med att det går att svettas blod under hårt tryck. Så kan människan svettas blod, men förlorar inte så mycket blod. Men det är ett oerhört lidande. Så det som skrevs i urminnestid, det går att bevisa genom vetenskap många gånger idag, och det är vi väldigt glada över. Och vi själva som troende är ju ett bevis på att Jesus både har levat här på jorden och att han utgav sig själv och att han har uppstått från de döda. Det som händer med oss när vi överlåter våra liv i Jesu händer är att vi får uppleva frid. Vi får uppleva förlåtelse. Vi behöver inte ha gjort någonting särskilt för att behöva uppleva denna syndernas förlåtelse. Nej, det är ju på det viset att man behöver inte göra någonting för att gå förlorad egentligen. Men man behöver ta emot Jesus som sin personliga frälsare för att bli frälst och frisk i sitt inre. Jesus är själens läkare. Frihet ifrån makter och denna världens andemakt som ju binder så många. Bibeln talar om den ande som är verksam i ohörsamhetens barn, i ohörsamhetens människor som på grund av att inte hörsammar sonen är bundna. Och den enda möjligheten till frihet är då genom vad Jesus har uträttat genom Jesu blod. Du kan gå till någon människa och be om förlåtelse för någonting och du känner en stor lättnad och så. Men att gå till Jesus är att uppleva frid och nytt liv. Och att man blir starkare i anden och att man orkar betydligt mer med bedrövelser och sådant. Därför att man har Gud på sin sida. Jesus har lovat vara med oss alla dagar. Men han svarade ingenting när han hörde anklagelser. Och dessa anklagelser som man gick ut med mot honom, det var ju för vår skull. Och han skulle bli dödad för våra synders skull. Han hade ingen synd gjort. Ingen orätt fanns i hans mun. Han var det rena offerlammet som skulle offras då för hela världens synd. Sen läser vi om hur Barabbas friges men Jesus döms. Vid högtiden brukade Pilatus alltid frige en fånge åt dem. Den som de bad om. Nu satt en som kallades Barabbas fängslad tillsammans med upprorsmännen som hade begått mord under oroligheterna. Folket tågade upp till Pilatus och bad honom göra som han brukade. Han svarade, vill ni att jag ska släppa judarnas kung? Han förstod att det var av avund mot Jesus som översteprästerna hade utlämnat honom. Men översteprästerna hetsade upp folket till att begära att han skulle släppa Barabbas istället. Pilatus sa på nytt, vad ska jag då göra med honom som ni kallar judarnas kung? De ropade, korsfäst honom. Pilatus frågade, vad har han gjort för ont? Men de ropade ännu högre, korsfäst honom. Pilatus, som ville göra vad folket begärde, frigav Barabbas. Jesus lät han piska och utlämnade honom sedan till att korsfästas. Det syntes inte ha någon större betydelse att Pilatus funderade över vad han har gjort. De kom inte med någon anklagelse om att han hade mördat någon eller ställt till någonting ohyggligt. Men just detta att han var Guds son och han kunde också uträtta sådant som den tidens religiösa bara kunde drömma om. Det gjorde ju det religiösa väldigt avundsjuka på honom och han samlade folk och han kunde också bota från blindhet, lamhet och han hade uppväckt döda. Och det där blev naturligtvis för mycket för dem. Folket såg i denne Jesus någonting mer än det där religiösa. Och avunden är ju en svår sjukdom när den drabbar människan så grymt så att de är beredda att få någon dödad för denna sin avundsjuka skull. Det är ingen vanlig sån där svensk avundsjuka som vi brukar tala om, utan det finns avundsjuka som är väldigt svår. Och det var tydligen detta som hade drabbat översteprästerna som hade högt anseende bland folket. Och de kunde inte med att där kommer någon som är för mer, någon som säger sig vara Guds son. Nå, men att Jesus inte försvarade sig. Det talar om för oss att det var just för vår skull som han inte trädde till sitt försvar. Det var ju våra synder han bar. Han blev gjord till synd för vår skull, säger skriften. Och därför, han var det rena offerlammet, se Guds lamm som borttager världens synd. Vid något tillfälle så ville man också att om han är Guds son så ska han då kliva ner från korset. Men hade han gjort det, då hade han inte handlat i enlighet med skrifterna. Och då hade vi kunnat tvivla huruvida han var Guds son. För det var skrivet om honom att han skulle ge sitt liv för oss. Och om han plötsligt hade stegat ner från korset, eller om han hade flytt undan, eller om han på ett kötsligt sätt hade börjat försvara sig och talat om sin oskuld, då hade vi också med anledning av vad som står skrivet börjat tvivla på att han var Guds son. Men just detta att han gav sitt liv för oss, och det är frivilligt, det intygar i enlighet med alla skrifter att han är Guds son. Och det är detta som jag tycker är ett underbart bevis på just Guds rika kärlek och att skrifterna är sanning i allt. I bokrullan står skrivet om Jesus som skulle komma. Och han kom också, och sedan urminnes tider hade man talat om denne Guds son som skulle födas till denna jord. Och vi har läst om honom, och när julevangeliet predikas så ser vi honom där också. Och tideräkningen också, den har med Jesus att göra. Det var en stor händelse detta när Jesus kom, och det var en väldig händelse när han dör på Golgata kors. Då befriar han mänskligheten från synden. Men inte så att människor genom ett under där de inte behöver bekänna Jesus skulle vara fria. Utan var och en som vill bli frälst måste alltså acceptera honom som sin frälsare. Och så är vi fria. Den sonen gör fri är verkligen fri. När de ropade korsfäst honom, och det var ett oerhört hat i denna pöbelhop, denna folkmassa. Du vet hur människor kan gripas av hat mot någon person och jaga denne hänsynslöst och så vidare. Och det kan bli till stort lidande för medmänniskor, just detta hat som kommer från avgrunden. Jesus fick tampas med alla dessa avgrundens makter. Och han plågades svårt i ångest, och han svettades blod, och det var allt gjort för vår skull. Korsfäst honom. Pilatus, som ville göra vad folket begärde, frigav Barabbas. Jesus lät han piska och utlämnade honom sedan till att korsfästas. Om vi jämför Barabbas med någon förbrytare idag, någon ogärningsman eller mördare, vad det än är, så finns dock ändå just detta också, att den som väntar på gaskammaren, elektriska stolen, och ska dödas för sina ogärningars skull, ändå kan bli fri genom Jesus, kan uppleva förlåtelse och ha frid i sitt hjärta. Om synderna så är blodröda, så kunde det bliva snövita. Och jag tycker att vi ser här, genom att Jesus blir bunden, blir dödad, och Barabbas blir frigiven, så ser vi där också en vink om vad Jesus betyder för hela mänskligheten. Och att om synderna än är blodröda, så kunde det bliva snövita. I och genom Jesu Kristi blod så blir människan fri, totalt fri. Och det gäller att tro på detta och ångra synden och vända sig bort ifrån densamma och bjuda in Jesus. Soldaterna, de hånade Jesus. Det står, soldaterna förde in honom på gården, alltså i residenset, och kallade samman hela vaktstyrkan. De klädde honom i en purpurröd mantel och vred ihop en krans av törne och satte den på honom. Sedan hälsade de honom, leve judarnas konung. De slog honom i huvudet med en käpp, spottade på honom och föll på knä och hyllade honom. Och när de hade hånat honom tog de av honom den röda manteln och satte på honom hans egna kläder och förde ut honom till att korsfästa honom. Ja, världens hån och förakt. Och det är naturligtvis svårt för den troende att uppleva. Men om vi ser på Jesus och tänker på att det kan inte gå lärjungen bättre än mästaren, så tror jag att vi också kan hämta kraft hos Herren. Och därför underligt, om någonting är för Herrens skull, för Guds ords skull, så får vi också en märklig underkraft. Och vi kan vila, uppleva en trons vila under allt som oss möter. Vi kan ju inte sörja andra människors synder, och vi kan inte sörja andra människors falska anklagelser och än det ena än det andra. Och det är oändligt viktigt att vi inte heller gör det, och att vi inte tappar modet när vi blir ifrågasatta. Skulle vi inte bli ifrågasatta av världen, ja, då får vi se om vårt hus huruvida vi alls är troende. Om världen ser oss fullkomliga, då synes vi jämka oss allt efter vad världen begär av oss. Och världens ord skulle bli vårt evangelium som vi lyder. Men vi måste lyda Gud mer än människor, och det blir alltid en konfrontation med otrons människor och med de onda andemakterna när någon har kommit till tro. Konfrontationen upplevs som svår när det är det allra närmaste många gånger som inte kan förstå och som vänder sig emot något som de själva då inte har upplevt. Och det där talade ju också Jesus om, vad som skulle ske i hem och hurdant motstånd det skulle bli. Om vi ser då på vad Jesus har uträttat och hur han har både lidit och dött för oss, så tycker jag att vi ska lova och prisa Herrens namn när vi möter många hinder och blir ifrågasatta. Härlighetens ande ska då vila över oss, och vi ska få kraft för varje dag. Mitt i bedrövelsen kan vi glädjas. Mitt i svårigheterna och trycket upplever vi ändå en solid gudsgemenskap i vårt hjärta. Och det är det allra viktigaste. Det står skrivet, allt samverkar till det bästa för den som älskar Gud. Någon kanske har missförstått det där och tänker att jaha, så fort att man överlåter sig och visar kärlek till Gud, så kommer allting att gå som på skridskor och allting kommer att fungera på bästa sätt. Nej, också det negativa samverkar till det allra bästa för vår frälsning. Du vet, när diamanter och ädla stenar slipas, så är det först en skrovlig yta och sen framträder så som en spegel denna ädla sten. Och det kan ta lite ont när vi slipas till och när vi formas för det himmelska. Om vi följer Herren och söker meddela människorna vad Jesus är och betyder, så får vi också många gånger uppleva det samma hat som Jesus fick uppleva. Därför hans namns skull och för Guds ords skull många gånger. Och till detta giver Gud alltjämt kraft. Visst finns det ofullkomligheter hos oss alla som människor. Och vi får naturligtvis ofta höra om hur ofullkomliga vi är på olika sätt. Men det får vi inte ta så där väldigt hårt. För många gånger så är det så att den som anklagar inte har insett att hon också, eller han också, är ofullkomlig. Vi får se med förlåtelse på omvärlden och så bevaras i den verkliga tron. När du ser på Jesus så ser du där en lidandets man som vandrar mot Golgata kors. Och han vet vad som ska ske med honom. Många av oss skulle aldrig orkat bära detta kors, att veta om vad som skulle ske i framtiden. Kanske ville vi redan i början då fly. Men han hade en målsättning, och det var att fullborda vad skrifterna talade om honom, vad som var skrivet om honom. Han kom för att göra Guds vilja, och denna hans målsättning var hela tiden det centrala, att han skulle offras för hela mänsklighetens synd, ja, hela världens synd. Och vi måste också ha en målsättning. Vi måste ha målsättningen att nå fram till himmelen. Och nu behöver vi inte spana efter molnen, utan vi får ta en dag i sänder det Jesu lära. Alla kan vi bli trötta om vi börjar grubbla över bekymmer veckor, månader, år framåt. Ta en dag i sänder. Idag verkar Herren, och det gör han imorgon också. Gud är den som kommer att ställa allt till rätta till slut. Om vi tar hårt då det gäller småsaker och sånt, om vi har svårt att glömma sånt, hur ska vi då glömma när vi blir riktigt ansatta och prövade? När vår tro prövas. Därför måste vi lära oss att glömma bort sådana där små förtretligheter och inte bära agg mot någon. För då kommer vi annars inte att klara av det svårare proven då vår tro prövas. Också då tron prövas, så finns där i prövningen en underbar glädje för den som har bestått provet. Och under prövningen består provet, hon ser ju då Jesus och blir ännu starkare i sin tro. Problemet för djävulen är att när han ansätter människorna och åklagar dem på olika sätt, och när det troende står fasta i sin tro, så får djävulen ytterligare problem, för då växer de i tron och blir ännu starkare mot honom. Har du tänkt på det? Så att han hoppas naturligtvis att alla ska falla undan i rädsla och göra den ondes vilja istället. Men det gör vi inte, utan vi söker istället Guds kraft. Och så blir vi starkare. När vi är ståndaktiga i frestelsen, så växer vi till i tro, och vi blir starkare under prövningar och svårigheter när vi står fasta i tron. Nå, han blev bespottad, denne Jesus, och han blev plågad på många olika sätt. Och du kan tänka dig allt vad människor kan hitta på genom den ondes inspiration. Det gjorde de mot Jesus. Och för att ta hans mod och söka kuva honom och få honom att ge upp. Han gav aldrig upp. Det enda han gav upp, det var anden, och det var allt gjort för vår skull. När han ger upp anden, så gör han detta i försoning. Han ville inte att människorna skulle tillräknas synderna, utan han skulle bli då offret för allas våra synder, ja, hela världens synd. Och man hade också spikat en text ovanför hans huvud, judarnas kung. Och i och för sig, det var ju riktigt. Men det är bara det att det borde naturligtvis stått kungars kung. Herrars herre, Guds son och så vidare. Allsammans hade varit sant. Men man såg det som hädelse när någon kommer och säger att han är Guds son. Och på ett sätt så tror jag att vi naturligtvis funderar över det där. Hur skulle vi ha handlat om vi hade levt i den tiden? Plötsligt så kommer en man i 30-årsåldern och det påstås att han är Guds son. Och du ser att han ser ut som en vanlig människa. Det är ingenting som särskilt med honom. Kanske någonting som du förundras över. Men du ser att efter långa vandringar så är också hans fötter och skor, sandaler, smutsiga och så vidare. Och att han är enkelt klädd och framträder inte som någon sorts väldig och någon sorts blivande kung. Många hade ju naturligtvis väldigt svårt att förstå och tro på honom. Men när han gör under, när han uppväcker döda, då borde människorna ha förstått att det där, det är en förunderlig man. Det är ingen vanlig man. Och i och med att han kunde uträtta praktiskt taget allt vad de bad honom om, det gjorde han. När där kommer ett par blinda och vill ha sin syn, så ger han dem synen tillbaka. När den lame vill gå, så får den lame ta sin säng och gå. Och när någon kommer och ber honom uppväcka en död, så gör han också detta. Det borde ha varit ett överväldigande bevis om att detta, det är ingen vanlig religiös person, utan han har en underbar underkraft. Och om de då också hade sett på vad dessa under verkade, sett på detta att han samlade inte tillhopa en massa penningar under dessa sina färder, utan han levde enkelt. Han var inte ute efter människornas pengar, utan han botade fritt och för intet. Ja, folk kunde till och med röra vid honom bakifrån och bli botade. Och det hände så många märkliga ting, så det borde satt människorna att tänka. Och de borde förstått att den som kan uppväcka döda gång på gång, och som gör så mäktiga under också, då borde kunna uppstå från det döda själv. Och naturligtvis, tvivlet, det är någonting som är väldigt stort i denna värld. Liksom mörkret är väldigt stort. Men ljuset är inte så där väldigt stort. Därför att det är ännu inte så många som har mottagit Jesus. Och som troende så har vi vårt lilla ljus att söka lysa med. Och det enda sättet för oss att få ljus är att gå till det stora ljuset, Jesus. Så att han får upplysa oss genom sin ande, genom sitt ord. Och så kan vi vandra i ljuset när vi också gör upp vår sak med Gud. Så upplever vi då också gudomlig gemenskap och kristen gemenskap, gemenskap, syskonskap, gemenskap med varandra i kärlek. Allt detta, det handlar inte om att vi går omkring och beundrar varandra, och det är därför vi är tillsammans, utan vi har någonting mer. Alla kan vara med. Den lame kan vara med, den fattige kan vara med, alla kan vara med. Och det handlar inte om att se ut på något visst sätt, det handlar inte om att äga mycket. Nej, Kristi kärlek är för mer än allt det där själiska, det där mänskliga tänkandet och seendet på varann. Vi äger Guds kärlek tillsammans, så vitt att Kristus får ena oss, och upplever vi också kärlekens ande. Vi ser på ett helt annat sätt på människor, på oss själva. Och Jesus har befallt oss att vi ska gå ut i världen och bära frukt, sådan frukt som består. Och Jesus har befallt oss att vi ska älska varandra. Nå, jag fortsätter att läsa här om korsfästelsen då. En man som just kom förbi på väg in från landet, Simon från Kyrene, far till Alexandros och Rufus, tvingade det att bära hans kors. Det förde Jesus till det ställe som kallas Golgata. Det betyder skallen. Där gav de honom vin med myrra, men han tog inte emot det. De korsfäste honom och de delade hans kläder mellan sig genom att kasta lott om dem. Det var vid tredje timmen som de korsfäste honom. På anslaget med anklagelsen mot honom stod det: judarnas konung. Tillsammans med honom korsfäste de två rövare, den ene till höger och den andra till vänster om honom. Det som gick förbi smädade honom och skakade på huvudet och sa: du som river ner templet och bygger upp det igen på tre dagar, hjälp dig själv nu och stig ner från korset. Likaså gjorde översteprästerna och de skriftlärda narr av honom sinsemellan och sa: andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Han som är Messias, Israels kung. Nu får han stiga ner från korset så att vi kan se det och tro på honom. Jag var tidigare redan inne på det där. Också det som var korsfästa tillsammans med honom skymfade honom. Ja, men vid det annat, på ett annat ställe så står det att den ene rövaren då ville vara med Jesus och erkände honom och får orden till sig: sannerligen idag ska du vara med mig i paradiset. Det är lite sådana här små skillnader i de här olika evangelierna. Men vi ser denne rövare som ändå blir räddad genom Jesus. Och det är något fantastiskt. Ser du bilden av att denne rövare som inte kan göra någonting mer gott, han hänger där på korset bredvid Jesus. Och bredvid sig har han alltså sin frälsare som dör för honom, och han ska själv dö. Han är så nära detta Golgata. Gud give att vi förstod att gå så nära så att vi verkligen går till Golgata med allt. Så att vi inte bara alltjämt ursäktar oss om än det ena än det andra, utan det riktigt får nå hjärterötterna. Och jag har någon gång sagt att när den onde anklagar dig många gånger på ett orättfärdigt sätt och på ett grymt sätt, och kanske bara för att du är människa med mänskliga brister, då ska du be djävulen gå till Golgata, då blir han stum. För på Golgata är all din synd och skuld förlåten, och då har den onde inte något att sätta emot. Men det gäller också att vi går till Golgata. Vi behöver alltjämt denna reningsflod att vara under Jesu blod. Ja, dessa rövare blev korsfästa. Den ene hädade Jesus, står på ett annat ställe, och den andra ville då vara med honom, och så fick det bli. Vid sjätte timmen föll ett mörker över hela jorden och varade till nionde timmen. Och vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Det betyder: min Gud, varför har du övergett mig? Tänk att han fick uppleva denna övergivenhet. Och du som upplever dig övergiven på något sätt, tänk på att Jesus har burit din övergivenhet, och han överger dig inte. Gud är trofast. Men att just uppleva detta utlämnande, det måste ha varit väldigt svårt. Och alltsammans på grund av Guds rika kärlek till människorna. Några som stod intill hörde det och sa: han ropar på Elia. En av dem sprang bort och fyllde en svamp med surt vin, satte den på en käpp och gav honom att dricka och sa: låt oss se om Elia kommer att ta ner honom. Med ett högt rop slutade Jesus att andas. Och då brast förhänget i två delar uppifrån och ända ner. När officeren stod vänd mot honom såg honom ge upp andan. På det sättet sa han: den mannen måste ha varit Guds son. Han kanske borde sagt: den mannen måste vara Guds son. Längre bort stod också några kvinnor och såg på, och bland dem var Maria från Magdala, den Maria som var Jakob den yngres och Josefs bror, och Salome. De hade följt med honom och tjänat honom när han var i Galileen, och där var många andra kvinnor, de som hade gått med honom upp till Jerusalem. Och sen kommer då gravläggningen, då det redan hade blivit kväll. Det var förberedelsedag, alltså dagen före sabbaten, kom Josef från Arimataja med en ansedd rådsherre som också han väntade på Guds rike. Han tog mod till sig, gick till Pilatus och bad att få Jesu kropp. Pilatus blev förvånad över att Jesus redan skulle ha dött. Han kallade till sig officeren och frågade om Jesus verkligen var död. När han fick veta det av officeren skänkte han Josef den döda kroppen. Josef köpte linnetyg, tog ner honom och svepte honom i tyget. Han la honom i en grav som var uthuggen i berget och rullade en sten för ingången till graven. Maria från Magdala och Maria, Josefs mor, såg var han blev lagd. Sedan så bevakade man då graven för att lärjungarna inte skulle säga att han har då uppstått från de döda, som det var sagt om honom. Man trodde att lärjungarna skulle komma och stjäla bort honom. Men det talet gick ju vidare om att de skulle ha stulit Jesus istället för att han skulle ha uppstått. Så att hur man än vände på det, så ville de då ljuga på denne Jesus, och de ville inte tro vad som var sagt om honom. Och så är det fortfarande idag, att den som inte vill tro sanningen tror istället lögnen. Och i olika ting, och lögnen är bindande medan sanningen är befriande. Ja, du vet, det är skönt det där med frihet. Det finns en sån där frihet i världen som kallas för frihet. Det är att göra allt möjligt som andemakterna inspirerar människan till, de onda makterna. Och därvid lag ha en sorts frihet att göra allt möjligt orent. Men det är ingen frihet. Frihet från allt det där onda kan vi uppleva hos Herren Jesus Kristus. Ja, vi kan till och med uppleva frihet från dödsfruktan och människofruktan. Och vi kan uppleva att vi är segrare i Jesu namn. Därför att vi har överlåtit vårt liv i Herrens händer. Och vi tror på evigt liv. Att tro på Jesus är att tro på evigt liv. Det är liksom kärnan i det hela. Och att vi får evigt liv genom Jesus som utgav sig själv i döden för oss alla. Det är ju ett glädjens budskap att människan inte behöver dö. Och det står skrivet att den som tror på Jesus ska aldrig någonsin dö. Om hon eller han dör så ska hon ändå leva. Ja, och vi vet många har avsomnat i Kristus, och det är segrare, det är avsomnade i tro, i fast förvissning om att det finns ett liv efter detta jordeliv. Det finns ett bättre liv, en högre dimension av liv. Och då är det inte så underligt att kristna inspireras och också är glada, därför att de behöver inte vara rädda om att det tar slut, utan det är någonting som fortsätter, men i en större härlighet av liv. Vi är lovade att bli så som änglarna. Ja, det är en högre dimension av liv då vi lämnar detta jordiska. Uppryckelsens dag då Jesus kommer för att hämta sin församling. Alla dem som vore renade i lammets blod, i Jesu Kristi blod. Ja, det som har vita kläder och är redo. Tänk dig den dagen. Då kommer människor att förvandlas i ett enda nu, uppryckas Jesus till mötes på skyn. Och den dagen väntar vi på alla. Vi kan inte säga dagen eller stunden, men den kommer. Och på många, många bibelställen står det skrivet om just detta. Liksom det står skrivet om att Jesus skulle komma. Både då i det gamla testamentet och i det nya testamentet så kan vi skönja bilden av Jesus. I det gamla testamentet ser du som skuggbilder, och i det nya testamentet ser du Guds son framträda i härlighet. Han kommer så som en enkel man, ja, vandrande i enkla sandaler, i enkla kläder. Han lämnade himmelsk härlighet, han utblottade sig in till döden på korset, och det var allt gjort för dig och mig. Han ger sitt liv, ger upp andan, och det var allt gjort för oss. Är det inte underbart att vi idag kan vara fria och veta om detta, att livet fortsätter i Jesu namn. Amen. Halleluja. Låt oss be en bön tillsammans innan vi övergår till nattvarden. Vi reser oss och tackar Herren tillsammans. Var gärna med under bönen. Halleluja. Vi tackar dig, Herre, för att du har gett ditt liv för oss alla. Och vi tackar dig, Herre, för att vi får vara dina. För att vi får äga evigt liv. Vi får vara trygga, oavsett vad som händer. Tack för din frid som övergår allt förstånd. Vi prisar dig, vi tackar dig, Jesus Kristus, för blodet på korset. Tack, Herre, för Golgata. Tack för den stora förlåtelse som du giver oss allesammans. Den totala förlåtelsen. Halleluja. Tack för din kärlek, för din gode ande. Tack, Jesus. Tack, Jesus Kristus. Halleluja. Halleluja. Tack, Jesus. Varsågod och sitt. Vi läser några ord om nattvarden. I Matteus 26, och från den 26 versen, står det skrivet: medan de åt tog Jesus ett bröd, efter att ha läst tackbönen bröt det han gav åt sina lärjungar och sa: tag och ät, detta är min kropp. Och han tog en bägare, och efter att ha tackat Gud gav han den åt dem och sa: drick av den alla, detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Och detta sker alltså före Jesu död. innan han då också utgjuter sitt eget blod. På något sätt så kanske människan tycker ändå, den som inte är invigd och ser Guds kärlek i detta, tycker att det är makabert på något sätt. Och det tyckte man ju också när han talade om sitt kött och sitt blod. Och många kunde inte stå ut med att höra honom. Men det var raka budskap och rak sanning och underbar befriande sanning som Jesus kom med. Paulus säger, jag har själv tagit emot från Herren det som jag har fört vidare till er. Den natten då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sa, detta är min kropp som offras för er. Gör detta till minne av mig. Likaså tog han bägaren efter måltiden och sa, denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig. Var gång ni äter brödet och dricker den bägaren, förkunnar ni alltså Herrens död till dess han kommer. Den som äter Herrens bröd eller dricker hans bägare på ett ovärdigt sätt har därför syndat mot Herrens kropp och blod. Var och en måste pröva sig själv, sedan kan han äta brödet och dricka bägaren. Ty den som äter och dricker utan att tänka på vems kropp det gäller, han äter och dricker en dom över sig. Därför finns det så många sjuka och klena bland er, och inte så få har avlidit. Om vi gick till rätta med oss själva skulle vi slippa att bli dömda. Men när vi nu döms av Herren tuktas vi för att inte bli fördömda tillsammans med världen. Ja, vi ska nu övergå till nattvarden och vi ska bryta brödet då. Vi ber om Herrens välsignelse över den här nattvarden och över varje deltagare. Tack Herre att vi får pröva oss själva och så komma till nattvardsbordet och också uppleva det skrifterna talar om. Tack för din frid. Tack Jesus Kristus, du utgav dig själv i döden, du utgöt ditt eget blod för oss alla. Halleluja. Vi tackar dig Herre för välsignelse över vinet och över brödet. Tack Herre för din lekamen och ditt blod. Vi kanske får någon sång här emellan medan vi bryter brödet tillsammans. Och sedan var och en välkommen till nattvarden.